Τρίτη ρούμετ νένα. Βελκόμνα. Τιλ.
Τρίτη ρούμετ.
Μαματζόλα. Την έρασε.
Ακή, ακή. Μερα Λουιάλα host. Sociologeno Cans Portare Luyala Venen José Altamirano, el chico dulce para las madres que le guste el caramelo. Aquí Daniel Terrés. Sinena.
Och med en energi och batterikapacitet för att fästa sönder hela världen, tror jag.
Det var länge sedan, José.
Det var jättelänge sedan. Det var kul att se det igen.
Detsamma. Förlåt, jag var sent. Jag var tvungen att ta en taxi för att komma i tid.
Mannen, jag satt där på... Vad är de här trapporna här uppe i Göteborg? Vad heter de?
Götaplatsen.
Götaplatsen. Alltså, jag satt där i en timme. Jag frös ihjäl. Men fan, vilken vacker vy man får, alltså.
Tycker du?
Ja. Men alla står och härjar där också. Det var någon som stod
och... smutsig och luktar kiss.
Ja, men det luktar kiss. Saken är att...
Men det är en stor stad nu.
Det beror ju också på vilka referensramar man har. För mig, kiss, det betyder...
frihet.
Det är hem. Det är hem. Nej, men på riktigt. Jag har ett minne faktiskt. Det är, att...
det är trappuppgången i Hammarkullen.
Nej, inte Hammarkullen. I Biskop faktiskt. Efter en hård dags träning så brukade jag komma hem, ta spåren hem från Järntorget. Och det var ett helvete för mig. För att jag hade ont i kroppen, du vet, det var riktigt illa. Och det enda som räddade mig, det var när jag kom till trappuppgången i Friskvärdestorget. Och man kände den här pisslukten som stank ner hela svalen. Och då tänkte jag, jag är snart hemma. Så för mig har jag förknippat det med en känsla av säkerhet. Att när jag känner den här pisslukten, då kommer jag få vila snart. För träningarna var brutala, jag hade ont i kroppen. Alltså, allting med, jag kunde inte ens gå rakt. Så för mig, alltså, jag vet inte. Jag kan inte tycka illa om kisslukt. Jag vet att det är äckligt. Men jag kan inte tycka illa om det. När man får referenser, du vet, när man förknippar saker med saker och shit. Ja, det finns många som liksom klagar på kisslukt och du vet, att det är någon sorts tecken på förfall av samhället. Mannen, ni står och luktar Armani-parfym. Vet ni vad det är gjort av? Det är kamelbollar. Jag vet inte fan. Alltså, det är gjort av massa skit.
Är det på riktigt?
Alltså, jag lovar dig. Kolla på ingredienserna. Sakerna som de sätter i de här parfymerna. Det är inte så naturligt. Du har dina naturliga feromoner i kroppen. Som folk kan känna lukten av. Och du står och distortar det genom att spraya massa kemikalier på dig. Inte det? Det är lite fucked up egentligen.
Bror, jag har Armani på mig just nu.
Ja, det är inget menat mot dig.
Alltså, vi låter tjejerna
avgöra.
Bestämma. Avgöra.
Min svettlukt, min naturliga svettlukt eller Daniels artificiella Armani-shit.
Kamelpunkulor. Är det det?
Alltså, du sa det. Jag har hört någonting om det, jag vet inte, jag är inte säker. Det är sjukt, mannen. Men ja, good times. Jag satt på trappan, reflekterade. Och bara frös ihjäl. Så nu är det skönt att vara inomhus.
Ja, tack. Förlåt. Din tid är dyrbar.
Nej, brorsan. Du behöver inte säga förlåt för ett skit.
Men det var länge sedan. Men tiderna har förändrats. Det här med pandemin, det är helt otroligt.
Ja.
Det är som att leva i två olika dimensioner. Jag kommunicerar mycket med kompisar i Chile, Argentina, Mexiko. Med min bror i Argentina också. Och det är verkligen en annan upplevelse. Det är snart ett år, ju. Nästan, eller 8-9 månader ungefär.
Det började ungefär november-december, va? För det var inte nyår som det började. Det var ju covid-19, det började 2019, obviously.
Yes.
Så, alltså, det finns barn som har växt upp i detta nu, som är en del av deras verklighet. Mm.
Ja, för vissa länder, de har påverkat som det borde en inbördeskrig eller något liknande. Det är brist på
i USA, 200 000 människor har dött. 200 000 människor, alltså det är helt sjukt. Alltså man måste ändå ha ansträngt sig för att tillåta att så många människor ska dö. Trump var helt säkert, we got the best healthcare in the world.
Det samma har hänt med Brasilien då.
Jair Bolsonaro.
Men jag tänker också, om man tänker i Sverige, dets antal i jämförelse med Norge eller sina skandinaviska grannländer. Det är en enorm skillnad och diskrepans. Man hade kunnat skydda de som var mest sårbara och de äldre på ett bättre sätt. Men vi har insisterat på en diskurs där man ska skydda sig själv och inte de andra. Nu pratar jag inte om karantän, för att medierna har försökt att skapa en väldigt binär diskussion mellan karantän och icke-karantän. Och vi pratar något annat. Vi pratar just om åtgärder däremellan. Där man, som riktar sig mot de mest sårbara. Och vi ägnade ett avsnitt till det tillsammans med Amancha Aziz. Vi kommer att länka den i kommentarsfälten när vi publicerar.
Ja, det är värt att lyssna på den för att förstå lite mer om just hur coronan används som ett politiskt verktyg också för att skydda vissa grupper med att lämna andra grupper utanför liksom, till sitt egna öde. De äldre är en utav dem, men också många av de icke-vita. För att trångboddheten är, man, den är real. Vi lever i en social apartheid, en etnisk apartheid. Och trångboddheten, fattigdomen, du vet, arbetslösheten, allt det där, det följer efter.
Det påverkar,
det påverkar allting.
Och också arbetarna som bär samhället.
Ja.
Där borde vi som kollektiv och skyldiga till dem.
Mannen, vi betalar också skatt. Dem, vi ska också få skydd. Ja, exakt.
Och, du vet, och det är just i miljonprogrammet där dessa arbetaren som inte kan arbeta hemifrån bor.
Nej.
Du vet, de som kör bussen, spårvagnen, de som kämpar mot corona och skyddar de äldre och de sjuka inom sjukvården och så vidare. Du vet, ja.
Och i vården, de får bara applåder, de får inte en lönehöjning, inga åtgärder, alltså facket måste, vet, de har gjort massa stopp, arbetsstopp överallt för att, du vet, arbetsgivarna skiter i dem.
Ja, man har liksom också höjt hyran under pandemin. Jag tänker den här corona, covid-19, som kanske blir inte en kris för alla, är ändå en bra prognos om samhället i Sverige och styrningen.
Mm. Okay.
Och vissa bristerna i välfärden också, för att det var en väldigt stort antal äldre som drabbades.
Jag tycker att media coverage också över det var helt whack. Alltså, det var
ganska... Ja, det var väldigt populistisk.
Eller,
och sensationalistisk och, du vet, Tegnell... Du fick applåder oavsett vad han gjorde och sa det.
Nej, och sen det här, du vet, när de alltid påbörjar någon sorts kampanj, du vet, mot icke-vita, det var att man förstår inte svenska och sånt. Alltså det är den här konstiga formuleringar, du vet. Att...
Ja, just det. Ja, men man missar inte ett enda tillfälle för att rasifiera på ett negativt sätt.
Ja, men de kan inte svenska, Sverige. De är dumma, de vet inte vad nyheter är. Så här, helt sjuka grejer. Man bara, vad fan snackar ni om? Ge dem nya lägenheter istället. Vet du vad? Gör det. Bygg nya lägenheter, flytta ut allihopa så det blir mer glest bebott. Och då ska ni få se på mindre spridning. Nej, det är läskunnigheten som löser detta. Har inte det liksom gjort ett upprop nyligen? För, jo, det var det, häromdagen.
Ja, med Sveriges Radio, med arbetarna. 38 eller närmaste 40 medarbetare som gick ut med ett upprop mot rasismen
inom Sveriges Radio. Ja,
public service då.
Jag har alltid sagt detta. Jag har sagt det sedan avsnitt 2. Till alla ni trogna lyssnare som har lyssnat från början. Jag sa detta när vi var med Ernesto Escobar och Rami Alkamisi. Jag sa SVT är rasister. Kolla nu. Vem hade rätt? Ha? Jag. Kolla här. Jag har sagt det hela tiden. Jag har sagt det utanför SVTs lokaler, hur de har täckt Chile-frågan, hur de har täckt Bolivia-frågan. De har en neokolonial inställning till hur de sätter agendan och vilka referensramar de sätter i sin nyårsrapportering.
Okay. Det är super övertydligt. Jag tänker just konflikten i Chile.
Mannen,
det som hände
Piñera har lämnat så många blinda och de skyddar Agnes. De tycker det som händer i Bolivia är bra. Och om det är dåligt som någonting händer, som alla massmord som pågår i Bolivia just nu, då är de knäpptysta. Knäpptysta i media. Och visa vad? Det är bara vita som sätter agendan kring vad som är sant eller inte. Det är de som bestämmer på vilket sätt det ska rapporteras om. Och jag stod utanför SVT med en fucking megafon och skrek detta på dem.
Mm.
Det var ganska tungt faktiskt.
Det civila och militära... Kuppen i Bolivia inträffade, det var närmast 30 personer och det var väldigt tyst i Sverige.
Ja, men nu, kolla nu, de har på sig ut allting. Har det varit omval i Bolivia som det lovades? Har det varit omval än? Hur länge sedan var det kuppen var?
Fan, vad vet jag nu.
Snart, över ett år?
Ja, nej, inte än, men ganska nära ett år.
Ja.
Det kommer att bli val nu i oktober.
De har sagt äntligen. Så typ fem gånger nu. De har sagt så fem gånger och jag har hört dig säga det där. Äntligen, typ fem gånger. Bara äntligen är omval snart.
Vi får se, det är väldigt säkert läger också. Det har inte funnits ett bra klimat för att diskutera politik i Bolivia. Det är många community-radiostationer som är självorganiserade som har stängts ner. Många syndikalister och medlemmar i partiet, socialistiska partier, som har tvingats ut i landet. Det har funnits en maskineri med fake news och lögner. Och
men to the point, jag tror det är det som också drabbat SVT och SR. På grund av deras sympatier för det vita narrativet och vithets liksom blicken på allting.
Alltså egentligen...
Jag tänker hur deras personal mår. Jag tror han till och med Kodjo gick ut och klagade.
Men när det gäller rapporteringen, jag tror det har mest att göra med liberal agenda. Du vet, liberala medier alltså, kommer inte att rapportera om icke-liberala projekt. Och det har visats väldigt tydligt. Under Kirchner tid i Argentina, Kristinas tid, det var helt tyst. Det samma rapporteringen kring fallet med Lula i Brasilien och det som hände med Gula Västar i Frankrike exempelvis. Och Podemos i Spanien som enorm politisk kraft som alla har missat i Sverige på grund av rapporteringen. Ja. Så det är väldigt effektivt. Problemet med public service är det svenskarnas kyrka.
Och så då hamnar man på vad svenskhet, och svenskhet är ju hudfärgen. För att det är väldigt få svarta, väldigt få icke-vita överhuvudtaget från olika utomeuropeiska länder som ens får delta i utformningen av vad public service är. Och det gör ju liksom att de pratar inte med människor om rapporteringen utomlands, de pratar om dem. Förstår du? Det finns inget medskapande, det finns ingen som kan säga emot. Du kan sitta som en armchair-journalist bara och säga, jag tror att det som händer i Bolivia, det är ju så att kommunismen har dödat Bolivia, det är därför det blev en statskupp, och det är ingen statskupp utan det är en demokratisk övergång. Du vet, de hittar på skit, de freestylar som en rappare gör, du vet, när de ska hitta på saker. För att de har ingen kunskap, de har ingen erfarenhet. Deras korrespondenter är lika dumma, de är på ett turisthotell. Och bara...
Men det är intressant att Latinamerikas korrespondent i public service var en svensk kvinna som...
Ja.
Det, när det finns så, när den latinamerikanska diasporan är så stor i Sverige. Och,
är inte det sjukt?
Jag har väldigt svårt att tro att det finns inte tillräckligt med kompetenta journalister.
Men det är också en sån sak. Jag tycker det är en spekulation om att det handlar om kompetensbrist. För jag är mycket mer inställd på att det finns en intentionell representationsbrist. Det är med intentionen att skapa ett narrativ som går att sälja till majoritetsbefolkningen bara och som är liberal, som du säger. Alltså neokolonial. För liberalism alltså utvecklades under kolonialismen. Det var där liberalismen utvecklades som en politisk motor. Och här har vi 39 journalister som har gått med i upprop. Jag tror det är fler också som inte vågar gå ut. Det finns ett mörkertal om hur de behandlas också. Det var ju någon i den artikeln jag läste, det var någon tjej, tror jag, som blev ombedd att spela ISIS-anhängare för något reportage för att hon var från Mellanöstern. Varför gör man så? Varför kan inte liksom...
Nej, men alltså, tydligen, absolut, det finns ett problem i public service. Både och i rapporteringen, du vet, på grund av den här bristande representation som du påpekar, det finns en särskild perception då som kommer att forma det som berättas till lyssnarna och det som de själva tycker är relevant. Ju. Och jag tror inte på den form av universalismen att vi kan förstå vad som är relevant för andra, men det måste finnas ju den kompetensen där och den typ av erfarenheter, och det saknas för public service i relation till deras uppdrag är livsavgörande. Men jag tror absolut att det handlar om en rasistisk blick som sorterar bort vissa kroppar. Nu vet jag inte hur ser deras interna rutiner, men exempelvis inom kulturförvaltningen i staden, det har saknats aktiva och effektiva åtgärder i relation till den strukturella rasismen. Du vet, det har jag sagt flera gånger, när det gäller kartläggningen av löner, det är endast binärt, det är män och kvinnor. Det finns ett instrument som heter Gemix, du vet, som har att göra också med mätbara fakta i relation till kön, du vet. Men, för att på något sätt kunna reglera om den interna politiken och åstadkomma mer jämställda arbetsplatser. Och det har att göra med sjukskrivningen, det har att göra med karriären, utveckling, föräldraledighet. All den där saknas när det gäller andra perspektiv. Det finns en systematisk vägran i relation till att det saknas tydligen effektiva åtgärder. Och chefen på Sveriges Radio också gick ut i median och påpekade att hon höll inte med det här uppropet.
Nej, just det. Alltså, det var så sjukt.
Att det finns faktafel och så vidare. Jag tänker, men håll chef, det är 40 medarbetare. Helt enkelt.
Plus mörkertalet.
Både tyst och säga att du kommer åtgärda och göra det du har i din makt tillsammans med dem för att förbättra situationen.
För DN, de granskar ju sig själva efter det här. Och de hade större ödmjukhet än vad SR hade. Och det är ganska intressant, det är ett privat företag ändå.
Mm.
Och de bara, ja, men självklart så genomsyras vi av rasism och allt annat i samhället och vi måste vara medvetna om den och arbeta. Jag kommer inte ihåg, nu paraphrasar jag bara.
Men
SR, de bara, nej, vi har ingen rasism.
Ja, men tänk dig till vår
de
stad.
De tror på Donald Trump, alltså SR stödjer säkert Donald Trump med sin retorik. Och SD.
Jag tänker liksom, Sveriges regering gör det.
Ja.
Och för mig, public service är mer eller mindre en förlängning.
Vi i tredje rummet är transparenta till skillnad från SR och vi tar vårt samhällsansvar och säger att SR är styrd av sossarna. Så ni vet vart vi står och hur vi ser.
Men jag tänker liksom, det är ett jättestort problem det här. Även i staden, alltså, gå och kolla liksom, kulturförvaltningen. Och det där. Jag blev väldigt chockad när de sa vi är 38-40 som det här uppropet. Det hade varit omöjligt inom kommunen. Men det finns, de har ett uppdrag och en skyldighet till att leva upp till lika möjligheter. Jag tror det är en styrke.
Fast uppdrag betyder inte relativt kamp
där det civila samhället måste lägga sig in och kräva för att i slutet av dagen kommunen är servicegivare för medborgarna. Vi måste ge positiva nyheter också idag. Jag tänkte på Förenade förorter.
Wow, ja. De är alltid positiva.
Du vet, de har haft en tävling som heter Ortens bästa penna. Det är intressant.
Shoutout.
Skarp initiativ.
Är det poesi?
Det är en bokkategori och det är en scen. Antar att det handlar om teater. Vi fattar mer när vi går in deras hemsida och kollar själva.
Shit. Men gå in och sök på Förenade förorter, Ortens bästa penna. För det är samma organisation som gjorde Ortens bästa poet, va?
Exakt, de är tillbaka och de har en mycket större ambition. Det är en viktig plattform.
Snackar vi social utveckling också. Där de med passion, kompetens och talang och drömmar verkligen får en scen att stå på för att visa vad de går för.
Den här kreativa energi som finns i miljonprogrammet är att man ger inte utrymme och man tar det inte på allvar. Och det kan vi koppla till den här Sveriges Radio upprop mot rasismen. Det många medarbetare påpekade att deras perspektiv inte ger samma relevans.
Nej,
och präglar inte redaktionerna på samma sätt.
Det var positiva nyheter.
Ja,
Ortens
bästa penna.
Vi fortsätter där vi var.
Okay.
Grejen med SR, det är även detta. Det är att, som du säger, narrativet styrs ju av the white color line. De som är majoriteter och det är de vita. Det är
de som präglar redaktionen. Och
exakt, och de andra får inte komma in. De får inte komma in heller.
Mm.
Och då har vi en jätteintressant grej. För nu har vi ett upprop mot rasism inom SR. Vad är rasism? Mm, mm, mm. Låt mig då ge ett bra exempel. SVT rapporterade om en svart...
Tänker på fotbollsspelaren, eller?
Vänta, en sekund. Ja, det var i Sverige. Nej, eller? Var det i Sverige? Nej.
Ja.
Och Akpoveta stängs av för att han hade sagt white boy till någon. Och i SVT så kallar de det för rasism.
Oj, de som brukar aldrig nämna det ordet.
Stängs av efter rasistisk kommentar.
Ser man.
För att säga white boy. Förstår du? Så det här visar ju på att SVT är inte inkompetenta på det sättet som man säger att de vet inte vad rasism är, det är därför de kan bemöta det. De använder ju uppenbarligen ordet rasism, fast de använder det när någon säger white boy. De använder inte ens det när NMR eller SD uttalar sig. Då är det ju,
nej, det är främlingsfientlighet.
Inte ens det längre. Högerextrema kommentarer.
Eller
invandrarkritiska.
Kritiska röster.
Massinvandringskritiska röster. Så det är att SVT har ju ett narrativ som de är klara på. De har en kompetens. Den är fake, den är fel, de är dumma. men den är fortfarande klar för dem. De är redan kommit till en slutsats som de tycker passar. Det är att säga white boy är rasistiskt, att bränna flyktingboenden, att döda flyktingar ute i Medelhavet och putta ut deras gummibåtar. Och det är inte rasism, det är invandringskritik. Och sånt, du vet, den här skit. Du vet, så SVT har, de har en aktiv agens här.
Absolut, det har de.
De har det, och de kallar en svart man för rasist, och de vägrar kalla SD för rasister. Alltså det måste ju ändå visa vart SVT står i den här frågan. Och därför förklarar det även deras inställning till uppropet mot att de skulle vara rasister. För nu är det svarta som kan vara rasister bara, inte vita.
Mm.
Det är så SVT och SR just nu agerar.
Det är så de fungerar, och det ser man också i deras rapportering. Ofta, så jag tänker det, till exempel angreppsbokmässan som var förra helgen. Det här ägt rum i 3 år nu. En av initiativtagarna är José Romero, som är Ernestos pappa.
Och som är en författare.
Som är en författare också. Det var en eldsjäl i Hammarkullen. Man skriver inte om det, men så fort någon bränner ner en bild så är alla journalisterna är där. Du vet. Så det finns alltid det här. Det finns alltid en agenda om att andrifiera vissa kroppar och lyfta fram som exempel och som goda medborgare i andra.
Ja.
Och det har att göra med deras perception, men likväl med deras politiska agenda. Jag tänker liberal media intresserar sig endast om liberala projekt som bygger på ojämlikhet. Och det ser vi i deras rapportering om Bolivia, om Chile nu när det var upproret i Spanien med Podemos. Du vet, det var extremt tyst. För några år sedan, jag tror Dilma var president i Brasilien fortfarande.
Var det hon kvinna?
Du vet, SVT rapporterade om att Brasilien, regeringen, skulle köpa ett antal så här, flygplan från Sverige. Du vet, för armén, för försvarmakten där.
Just det, det var en sorts vapenavtal.
Och då var någon journalist från SVT för att rapportera om det. Och gissa, alltså, vad hade de för bakgrund då? De har favelan i bakgrunden.
Vad har det för relevans?
Nej, ingen. Det fanns ingen relation. Så det finns en perception och en blick som reproduceras ständigt. Det är som att vi skulle rapportera om
Kungsbacka och så har man kokain på bordet.
Precis,
bara.
Eller Sverige eller Göteborg håller på att bygga 4 liksom.
Rondeller till liksom.
De håller på att bygga en ny bron till Hisingen och så har vi en brinnande bil i bakgrunden, du vet.
Ja.
Eller några huliganer på någon
jag tyckte min var bra.
En fotbollsmatch. Liksom. Det är helt absurd.
Kungsbacka kommer på tal så har man en lina koks på bordet.
Ja.
Det här har varit fett faktiskt. Bara för att de ska få smaka på så här ser narrativ. Så här ser det ut när man skapar narrativ. Att varje gång man bara nämner ordet Kungsbacka så ska man ju bara...
Exakt, man skapar associationen på det sättet man formar andras perception då. Ja. Och på det sättet...
Varför jag säger så, ladies and gentlemen, det är för att Kungsbacka precis... Alltså, polisen har rapporterat om att Kungsbacka har en sjukt hög kokainkonsumtion.
Är det så? Fan, spännande.
Alltså, de gör så här test i avloppen och deras tester blev höga. Alltså, det var så mycket i avloppen, koks, du vet, och i skolorna och sånt.
Reinfeldt
har tydligen också åkt fast för någonting.
De gjorde ras i hans hem och de hittade koks.
Så, vad händer med att varje gång man nämner ordet Moderaterna också, man bara... Förstår ni? Alltså, det är så man skapar narrativ. Det är det, de gör, det är det högern är bra på att göra.
Men det är så intressant det här med Reinfeldt. Alltså vilken person hade överlevt en razzia där man hittar koks och inte karaktärs mördats i offentligheten i media?
Mannen, Mona Sahlin. En kvinna.
Julholt.
Mannen, hon köpte en Toblerone, mannen. Hon var hungrig. Mm. Och de karaktärsslaktade henne.
Mm.
Du vet, än idag, hon får inte leva i fred med det där. Föra mig på någon.
Men jag tänker så här kring rapporteringen. Lesbo, migrantlägret som brann ner.
Oh, mannen, den är jätteintressant det där. Vi tänker, vi ska ju dra snart, men till alla lyssnare där, läs på om Lesbos-lägret där det har börjat brinna. Och där också corona har varit väldigt utspridd. Och ingen hjälper dem. Tvärtom, Grekland har tagits på bar gärning när de samlar ihop flyktingar, lägger dem på gummibåtar och puttar ut dem i havet igen. Alltså bokstavligt. Det finns bilder på detta, folk. Alltså ut och googla på det. Jag kan inte stressa det enough hur sant det här är. Det här är fakta på fakta med lite fakta på faktan. Alltså ni fattar inte. Gå in och googla det. Det är sjukt.
Alltså jag tänker på, du vet, i Sverige vi, du vet, de har en fascination för USA. Sverige har amerikaniserats de senaste 20 åren som aldrig för. Samtidigt man kritiserar Trump med politisk, man är allierad. Men det finns ändå en kritisk relation till Trump från allmänheten när man pratar om deras migrationspolitik. Med Europa har inte dykt bättre migrationspolitik. Medelhavet är mer dödligt och värre än murarna som Trump bygger i gränsen till Mexiko. Du vet, i länder som tillhör den europeiska unionen, de ska ta emot 400 barn som är hemlösa nu, som kommer från den här lägret som brann ner. Endast 400. De borde ta alla i amnesti. Det är det enda rätta. Men Sverige kommer inte att ta en enda person.
Hur kom de fram till den dealen ens? Alltså, skulle inte de ta gemensamt ansvar? Vad händer med gemensamt?
Innan det passar dem. Det är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson kommenterar att det är Migrationsverket som fattade beslutet, inte regeringen. Och,
hur kan Migrationsverket fatta det beslutet?
Och han säger också att det är myndigheten fattar beslut i relation till Dublin-förfrågningar, det vill säga frågor som rör personer med pågående absolut asylprocess i Sverige.
Det där stämmer inte.
Och så vidare. Liksom. Det där stämmer inte. Exakt, och det är många som har kritiserat det, många jurister.
Inte. Dublin-förordningen är inte applicerbar där. Och dessutom, när ett land är för osäkert att återvända till, alltså i Dublin-mässigt, det vill säga Dublin-förordningen säger att det första landet där du registreras i Europa är också det landet du ska prövas för asyl, prövas gentemot hemlandet då. Om det landet, det första landet du kommer till i Europa, är för osäkert, vilket Grekland många gånger har klassat som, då gäller inte Dublin-förordningen. När du sitter i Lesbos flyktingkoncentrationsläger och dessutom puttas ut i havet för att drunkna eller får covid-smitta som ingen hjälper till med, eller att det börjar brinna och du inte kan återvända där, då gäller inte Dublinförordningen. Det är sanningen. Det kan vilken, alltså, jag är inte jurist, jag är en dumluffare och jag vet detta. Men varenda jurist kan hålla med mig. Alltså, come at me.
100% José. Du vet, det fanns Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, sa det precis samma sak som du.
Gjorde hon? Hej, ring mig.
Och du har liksom sökt kunskap i frågan, José. Du har jobbat på myndigheten tidigare.
Ja.
Och är intresserad och insatt i frågan.
Mänskliga rättigheter är mitt intresse.
Och hon håller med. Hon säger att det finns inget som hindrar Sverige från att ta emot människor från lägren. Det stämmer inte. Sverige på något sätt måste vänta på ett EU-godkännande. Sverige kan agera i samband med allvarliga situationer som andra länder gör just nu. Och det är det här, liksom, du vet, hur man tolkar. Att man alltid försöker liksom tolka de olika lagar på sämsta möjliga sätt till nackdel av folket och människorna som är i en behövande position.
Och så framförallt är det också det här byråkratiska madrömmen att man kan alltid peka på andra om vems ansvar det är till oändligheten så att man inte kan hitta den ansvariga. Men Sveriges regering är egentligen det ansvariga. De borde fatta beslutet om att nu ska vi ta tag i detta. Migrationsverket har ingen verkställande makt i detta. De har inte det. Det är fortfarande regeringens olika förordningar. Självklart kan Migrationsverket göra rättsliga ställningstaganden.
Mm.
De kan ta ställning till saker. Men de ställningstagandena är också i relation till vilka lagar som lagstiftarna stiftar.
Mm.
Så om lagstiftarna raderar hela utlänningslagen kapitel 4, vilket är asyllagstiftningen, inte asadlagstiftningen, då kan man inte fatta beslut om asyl. Då kan man inte ta ett ställningstagande om vilka som är asyl. Men det är det de har gjort. De har tagit bort paragrafer efter paragrafer. De har tunnat ut utlänningslagen kapitel 4 så mycket att det är svårt att klassa någon som flykting eller asylbehövande. Alltså det är jättesvårt. Och sen har vi de medicinska åldersbedömningarna. De har gjort så mycket sjuka, skeva saker.
Förnekande.
På grund av public opinion. Det är inte så att Migrationsverket är populistiskt på detta. Nu, detta kan jag säga med erfarenhet.
De följer
opinionen. Migrationsverket ställer sig inte frågan hur gammal någon var. Det var inte Migrationsverket som ställde den frågan.
För det var politikens krav.
Migrationsverket är en juridisk institution som följer just utlänningslagen. Det vill säga, din historia är ditt bevis. Vi har inget motbevis. Du har inga dokument. Om du har det, perfekt. Det är vår liksom bevis. Om du har bevis om att du är namngiven på en tidning och att de vill döda dig, då har du flyktingskap. Det är den första paragrafen i utlänningslagen kapitel 4. Förstår du? Då är du en regelrätt flykting. Folk letar efter just dig för att döda dig. Då är du flykting av alla möjliga termer. Men är det lite mer oklart, då måste man ju ta reda på vilket sätt. Alltså, har du en välgrundad fruktan för ditt liv? Eller hur?
Mm.
Om du har bara en historia och inte har hårda bevis, så kan inte Migrationsverket anta att du ljuger. Det de kan göra är att göra en rimlighetsbedömning i din historia. Men ofta så kan man inte motsäga den om den är coherent. Alltså om du står och säger olika datum, att du passerar gränsen på olika datum, och sen ena sekunden var du en flygvapensexpert, andra sekunden var du en korvkioskägare. Det är klart att då får man ju ifrågasätta att det du säger makes no sense. Okay? Men det är det som är poängen. Man utgår inte från att folk ljuger. När du säger att du är 18 och du har en taskira, du har inte ett pass, Syrien har pass, man kan se åldern, man kan bekräfta den. Men i länder som Somalia, i Afghanistan, i vissa länder så har man inte dokument som Migrationsverket kan klassa som godtagliga, vad heter det?
Godtagbara.
Mm. Då måste man gå på den personliga historien, och man utgår inte per automatik att någon ljuger. Men public opinion gjorde det. Public opinion, alltså media, SVT, SR, som spelade Sverigedemokraternas flöjt om att alla de här ensamkommande ljuger. Boom, vi har åldersbedömningar.
Sen är det Kristdemokraterna, Moderaterna, regeringen, Socialdemokraterna.
Alla började åldersbedömningar. De är inte ens vetenskapligt.
Spelade med.
Mm. De är inte ens vetenskapliga.
Nej, det kritiserades.
De kan inte bevisa ett skit. Om du är 16-17, du kan lika gärna vara 20 i testerna.
Och vad händer med humanitära flyktingar då?
Humanitära flyktingar. Mm.
Är det svårare att få...
Det finns inte längre i lagen.
Mm.
Det fanns två paragrafer som togs bort. Jag kommer inte ihåg båda. Jag vet att det finns ummande skäl också. Den har ju tagits bort. Och det betyder att liksom, om du har ummande skäl att stanna i Sverige, så kan du få uppehållstillstånd. Men den har ju tagits bort helt, så det spelar ingen roll om du lider. Sen är fattigdom överhuvudtaget inte en flyktingskäl alls, det har aldrig varit det ända sedan andra världskriget. Det var då FN kom till och FN-flyktingkonventionen, som var en stor del av hela varför FN skapades, så var fattigdom aldrig en anledning varför du får fly ett land. Men det borde vara det, eftersom att vi har ju en kolonialism som plundrar andra länder.
Mm.
De länderna dör ju i svält, så klart de måste fly. Vi har ett klimatkris som orsakas av rika länder, som drabbar de fattiga länderna mer. Så det är självklart, moraliskt kan vi diskutera vad som borde vara, men juridiskt har det aldrig varit en grund för flykting.
Vilken tragedi. Jag tänker också på gymnasielagen som kritiserades. Precis som
men allt det där är public opinion. Så när folk, det här är en sak som jag vill säga också. Att folk, jag tycker de sparkar på stolpe ut varenda gång de kritiserar Migrationsverket. Migrationsverket är bara en myndighet som är kopplad till regeringen. Om folk kan bara lite om myndighetsarbete, så vet de att det är lagstiftarna som stiftar lagar. Myndigheterna ska bara följa. Förstår ni?
Mm-mm.
Man ska pressa politikerna om det här. Migrationsverket kan inte ändra lagarna.
Så vad händer då? Om vi vill ha mer mänskligt, rättvis och humanitär flykting- och migrationspolitik, vilka måste vi rösta?
För det första så ska man återinsätta de två paragraferna som försvann.
Tidigare migrationspolitik.
Och det var under Lucia-överenskommelsen på 90-talet, och sen var det nu 2016. De två gångerna så hade man begränsade asyllagstiftningarna. Så det är under två gånger. Säkert fler, jag är jätteokunnig där. Så det är nummer ett. Det är att politikerna är de som, om de tar bort en flyktinganledning, då kan Migrationsverket inte pröva det. Det är klart att Migrationsverket kommer att ge avslag då. Förstår ni? Det är så det funkar.
Mm. Och jag tänker nu, det är Vänsterpartiet den enda som har mänskligt migrations- och flyktingpolitik.
Ja.
Eller asylpolitik.
Delvis. Jag ska inte hylla en liberal parti som Miljöpartiet, för jag tycker de är lite för liberala. Men shoutout, för de har också ställt sig emot en inhuman flyktingpolitik nu.
Så tänk, det är Vänster, det är Miljöparti.
Men glöm inte att Miljöpartiet gick med på med den begränsade tillfälliga lagen. Så de ska inte fly heller från ansvar?
De ska inte fly, men de kan förändras. Och jag tänker en annorlunda inre politik kan formas och förmodligen bli mer progressiv.
Det finns politiker i riksdagen i Miljöpartiet som kämpar för detta också.
Mm, exakt. Så era kära lyssnare, rösta rött. prostituera inte här för att få rutavdrag eller skattesänkningar eller vad det är. Liksom, tänk på vilka är de viktiga frågor. Kanske inte för er men för andra. Annars, vad ska vi ha politiken för?
Mannen lyssnar. De äldre får det bättre. De har haft det bättre under rött styre i 60 år innan alliansen kom och tog över igen. Lyssna på, ni alla vet vad som har hänt. Sjukhusen privatiseras. Det går åt helvete. Vad hände med apoteken? Monopolet tog slut. Det var en jävla skrämselpropaganda. Vad fan, monopolet tog slut. Vem ska behöva konkurrera om att sälja medicin till äldre? Du ska inte konkurrera med läkemedel. Det är någonting du får. Du ska bara få det. Förstår ni? Nu har vi en läkemedelsindustri som har gått åt helvete i Sverige. Okej? Okay? Sen har vi utförsäljningar av bolag. Mannen, Nuonaffären. Hur billigt sålde inte de det till sina egna kompisar, politikerna? Under alliansen, eller hur?
Och vad hände med skolorna också?
Skolorna, privatiserade skolor. Vi gick från först på PISA-testerna till sämst. Och vi har betygsinflation för att företag vill ha mer elever för att eleverna är pengapåsar. Så om jag lovar dig att du kommer få MVG, allt spelar ingen roll hur du presterar, så kommer du komma till min skola och jag får mina pengar.
Ja, det finns ett sätt som är nu lättare att få studenterna som presterar högt. Det är att välja de som är redan högpresterande. Exakt. Eller de som kommer från goda socioekonomiska förutsättningar. Så segregationen i skolan har fördjupats. Trots själva löften med friskolvalet var just att bryta ner segregationsmurar i städerna.
Hell yeah.
Så ni vet om det också. Missbruksvården också, stor del av det har privatiserats för länge sedan. Den är katastrof.
Förlåt att jag svär.
Nej, men också pandemin, covid, har visat med äldre omsorg hur viktigt det är att inte ha en vinstdrivande typ av rationalitet som styr det gemensamma och det som är viktigt för oss alla.
Jag kommer ihåg också debatten när alliansen skulle vinna 2006. Det var ju verkligen, jag får mer i plånboken. Sossarna tar ju alla våra pengar. Du vet, de glömde ju av att vi hade fri sjukvård som funkade. Det är skolor som funkade, bibliotek som funkade. Du vet, allting som funkade funkar inte nu. Och ni har 100 spänn extra i fickan, grattis. Jag hoppas ni är nöjda. Jag hoppas ni fick allting ni önskade er. Nu sitter era pensionärer och svälter för att de gör privata företag som driver dem och de sparar in på de kommunala som inte ens kan driva en verksamhet längre på grund av att de också har nedskärningsplikt och det är staden i balanssnacket. Grattis! Era 100 spänn i fickan har förstört Sverige.
Ja, verkligen. Men du vet det som är sjukt.
Förlåt att jag raljerar.
Nej, men du vet, jag flyttade till Sverige precis 2004-2005, precis när det var maktskifte till alliansen. Jag fick inte uppleva de här socialdemokratiska åren.
Nej, fan vad synd. Du kom till kaoset bara.
Du vet, månadskort när man åkte kollektivtrafik kostade 300-350 kronor i Göteborg när jag flyttade hit. Ja, på riktigt. Och nu kostade jag vet inte, 700 spänn eller över 600 spänn.
Man, nej, det kostar mer. Det kostar mer.
Och det ger väldigt stor skillnad för en hushåll med flera barn.
Just det, och Göteborg till exempel har ju slutat subventionera busskort för... för alla, det är de med rutavdraget och rotavdraget och allt det där shitet.
Som är bidrag egentligen. Det finns en omvänd pyramid när det gäller liksom välfärd.
Men det säger man inte, det är ett bidrag för de rika. De rika vill ha lite billigare än renoveringar i sina kök.
Alltså vi har ränteavdrag vid köpa, när du köper en bostadsrätt eller ett hus. Det finns en annan typ av avdrag också vid renoveringar och hushåll.
Rot.
Rut och den andra.
Rut.
Exakt. Vad tänker du kring nästa val då? Har du känt sig hoppingivande? Inte alls.
Nej, man. Nej. Saken är att fake news-industrin har ju verkligen slagit fäste i Sverige också. Alltså fake news-industrin är exakt det jag säger. En industri och Facebook och alla YouTube, de hjälper till för att de tjänar pengar på detta. Och det har att göra med att starka ekonomiska intressen i den djupa staten, de har börjat finansiera fake news. Och detta plockar ju Facebook och YouTube upp för de vill ha pengarna. Så de säljer in fake news. Det är konspirationsteorier. Jorden är platt och Greta Thunberg är fake och du vet, och rasismen finns inte. Vita är under hot. Det är sån här skit. Så allt det här hänger ihop och klimatet är
klimatet
fake.
Har blivit hårdare också i debatterna. Alltså, de står och,
polariseringen.
Och de vet, står och ljuger där på tv.
Rasisterna har fått ett fotfäste om sociala medier. Sociala medier är större än nyhetsbranscherna tillsammans. Och jag tror att detta kommer påverka, för att rasister är generellt väldigt dumma, de tror på väldigt mycket, vet. Jorden är platt och allt det där, Greta Thunberg ljuger.
De levererar enkla sanningar, så jag tänker det är lugnande för många. Mm.
Så jag ser inte fram emot det här valet, om jag ska vara säker.
Mm.
Däremot så ser jag fram emot att skydda mig med ekonomiska institutioner som är av orten för orten. Mm. Det är sånt jag ser fram emot.
Du är va, José?
Hej.
Det som jag hade velat göra med tredje rummet är att börja intervjua folk som har erfarenhet av organisering och ställa frågan om. Så vad är framtiden för organiseringen för de sociala organisationerna? Hur kan den mobiliseringen bli starkare och artikuleras och bli en politisk kraft på sikt? Men jag tänker att tiderna har förändrats. Vi har nazister i riksdagen.
Ja, man är shit. Mm.
Vi har partier som Kristdemokraterna.
Poliser.
Och så Moderaterna som har bekännat färg. Fast vi vet att man var i rassa och pronazister.
Moderaterna var emot flyktingar från Kosovo och Albanien.
De brukar stödja apartheid också i Sydafrika. Ja. Aktiv, så.
Mm. Nu står de Moderaterna och säger bara, vi har alltid älskat Nelson Mandela.
Mm.
Ja, vi har alltid sett upp till mänskliga rättigheter. Men man är snackat
det. Ja, precis. Hållkäft, ja. Nej, men det är intressant. Nej, men jag tänker liksom, tiderna har förändrats och den sociala mobiliseringen måste förändras med det, och det är en stor och svår fråga. Det
vore nice att ta reda på det. Social mobilitet. Mm. Fast inte idag.
José, jag vet att det finns en person som du har läst många böcker av, den här författaren och den.
Ja, jag tänker
det är en sociolog eller?
Det är en antropolog.
Antropolog, okej.
Okay. Det är David Graeber. Men jag kommer ta det nästa avsnitt, för han förtjänar ett stort utrymme. Mm. Och nästa avsnitt.
Vill du ge lite speciellt om honom då?
Ja, det tycker jag, för att vi borde snacka lite mer om just teorierna om hur samhället är beskaffat utifrån just vad den här socialantropologen David Graeber har snackat om. Men kort och gott, byråkratin dödar fantasin, och vi har inte levt efter bytesvara eller penningvara, utan vi har levt efter skuld. Det är vad vårt samhälle har kretsat kring. Moralisk skuld, vi hjälper varandra. Alltså, vi är mycket mer solidaritet, och skuld går mycket hand i hand.
Okej.
Så det är typ det. Håll i den tanken, och så kommer jag komma tillbaka med det.
Det är dokumenterat, det är löfte, José. Det måste vara jättespeciellt om David
Graeber.
Jag har inte läst honom, så jag väntar och ser fram emot att du berättar mer om det.
Du kommer älska honom, mannen. Mm. Alltså, jag svär på allt, han är så grym.
Det är intressant.
Han är anarkist också. Han är
det är många som har hyllat honom i sociala medier, det har jag sett. Så det verkar han vara en viktig person för många.
Yes.
Och vi pratade om just det, han var också intresserad om demokratiprojektet i Rojava.
Ja. Han har varit där och följt det, han har skrivit om det.
Jag kommer ihåg från avsnittet med Miran då, han så nämnde honom.
Eftersom att han är öppet anarkist och har en skarp läggning till konsensusmodellen, så har han sett väldigt mycket likheter mellan Rojavas projekt med Barcelonas projekt innan Franco.
Mm.
Bara att kurderna har ju faktiskt lyckats. Nej, för de har lyckats hålla mark. Det kunde inte Barcelona göra. Franco överväldigade dem med mord och våld.
Mm.
Så det är intressant. Men det ska vi prata också om nästa avsnitt. Men ladies and gentlemen, vi har varit här i en timme nu. Alltså, jag vill tacka er så mycket. Förlåt att vi har varit borta så länge. Vi hade en lång semester. Vi har pratat om omstrukturering av tredje rummet. Vi har massa idéer som flyger. Allt från intervjuer till vloggar. Alltså, det är mycket på gång, och vi försöker fånga idéerna och också sansat utföra dem. Så då, förlåt för den här långa semestern.
Och sanningen är, vi gör detta på fritiden, och det är svårt att hinna med familjen, arbetet och tredje rummet.
Med en Patreon så hade vi kanske kunnat utföra detta lite oftare.
Det vi kan säga nu är att det väntar nya saker nästa år. En ny struktur. Och ni kommer inte att mötas i det här digitala rummet lika oftast, men när vi väl möts, det kommer att vara med kraft.
Fattar
kärlek. Men du, det är många som har hälsat och som lyssnar på tredje rummet.
Alltså, så, ja, hälsar tillbaka. Varför gillar de inte oss då på min sociala medier?
Kanske för radikala.
Är vi så radikala? Jag upplever inte det så.
Kanske, vi är faktiskt inte. Men såklart, liksom, vi driver opinion, vi är inte journalister, och vi driver inte journalistik heller.
Nej, vi är bara två dudes som snackar. Liksom.
Men vi försöker ändå vara sakliga och transparenta med avsikterna och med det vi säger.
Exakt. Avsikterna är viktiga för att alla har avsikter, men det var att alla brukar gömma det bakom objektivitetens mantel. Och det är skitsnack, jag tror inte på sånt.
Fiktionen av neutralitet, fuck that. Vi vill ha en mer jämlik, rättvist samhälle, amnesti åt alla.
Så shout out till allihopa där ute som lyssnar på oss. Shout out till alla nya podcast som kommer ut, som driver antirasistisk podcast. Shout out till DST, den svarta tråden som ställer Alexander Bard mot väggen när han kallar dem för N-ordet.
Hälsningar till Kitimwa Sabuni.
Kitimwa Sabuni.
Som hälsar på oss. Gustavo Nasa.
René. René. Allihopa. Peace out. Vi älskar er.
Así, papá. Nos vamos.
Tener
rumen. Arriba los pibes. Para las madres solteras. José, el chico dulce. Para todos los que les gusta el caramelo. Y esto fue 3-10 rumen.